Hej och välkomna till avsnitt 3 av säsong 3 av Toppskiktet. Idag tänkte jag att vi skulle ägna lite tid åt framtidsspaningar som vi ändå gör en hel del kring på Deloitte. En del som vi ser är tre olika områden, sustainability, data och resilience. Vi har pratat väldigt mycket om sustainability i podden med våra gäster. Men de andra två områdena har inte berört lika mycket, så jag tänkte kolla med dig Niklas. Vad har vi egentligen på resilience då?
Först kan jag börja med att säga att de här tre områdena som du lyfter fram är ju tre områden som vi just nu ser att ekonomifunktioner och CFOer lägger mest tid på i strategiarbetet. Det vill säga vilken roll ska vi ha, hur mycket ska vi investera och liknande. Så att det finns ju många andra områden som är viktiga för hur framtidens ekonomifunktion formas. Och resilience, direkt översatt, blir en form av motståndskraftig stabilitet. Jag skulle säga allt det här började med pandemin. Vi hade Rysslands invasion av Ukraina. Vi hade problem med leveranskedjor, lite påverkat av det där. Allt det här ledde ju till det ekonomiska landskapet vi har idag med höga räntor, energipriser och liknande. Effekten det har fått på många bolag, framförallt de bolag som befinner sig i mer B2C-branscher, relationer med sina kunder, har man ju fått ett helt annat läge när det gäller kostnader. Det vill säga att man ställs mot frågor som att om vi får ökade inputkostnader, hur mycket kan vi trycka vidare till våra slutkonsumenter och så? Om vi behöver stänga ner en geografi, hur påverkas det och hur ska vi hantera det? Rent konkret för ekonomifunktionen har ju det egentligen ställt förväntningar på att det går inte att vara reaktiv, man behöver vara proaktiv. Du behöver jobba med scenarioplaneringar och ha rätt data på saker och sånt där. Om vi tittar på den här gästen som vi har idag då, CFO för Sweco. Så Sweco är ju konsultbolag, precis som vi är på Deloitte. Så konsult är vi kanske inte först ut, men det är väldigt nära på när just det ekonomiska läget vänder och sånt. Så drar man in på konsulter eller man kanske tänker ett steg till. Så det ska bli intressant att se hur Sweco arbetar med just planeringen för att kunna vara proaktiva i ett sånt läge vi befinner oss i.
Vi kör igång direkt. Idag har vi självklart med oss ännu ett CFO-proffs i studion. Han har varit CFO i nästan 17 år med en ganska imponerande lista över bolag både innan och under sin CFO-karriär. Olof Stålnacke är numera CFO på Sweco sedan 2019, men innan har också varit på Core, Absolut, Kodak, Svenska ambassaden och många fler. Vi har pratat med folk som har arbetat med dig och de beskriver dig som varm, resultatinriktad och har inga problem med att kavla upp ärmarna. Så med den beskrivningen tycker jag att vi kör igång. Välkommen Olof.
Tack så mycket för det.
När du hör den här beskrivningen, varm, resultatinriktad och har inga problem med att kavla upp ärmarna, vad känner du då?
Nej, jag blir väldigt glad. Det är ju på något sätt så som jag vill se mig själv i CFO-rollen. Jag är väldigt glad om de jag har jobbat med och också känner det. Så det är en väldigt positiv bild.
Är det någonting du tycker saknas i beskrivningen?
Ja, alltså det är klart, en människa är ju mer än tre ord, men som någon sorts övergripande rubrik så är det väl ändå det jag strävat efter.
Vi är mitt i senhösten här och på mig börjar liksom mörkret och den här arbetsmånaderna ta lite på mig. Känner du att du är helt obekymrad eller känner du också att det är lite tunga tider?
Nej, det känner man väl generellt. Det är lite tungt även för mig, trots min bakgrund från norra Sverige.
Vad har du några tips till alla som lyssnar? Men så här håller jag motivationen och energin uppe.
Dels gäller väl att se till att man inser att saker faktiskt kan göras efter nyår också, även om det ibland inte känns så. Och sen på det personliga planet så försöker jag få in små ljusglimtar, lite konserter inplanerade och middagar och sånt där. Så att man...
Vad är det för konserter?
Ja, det är ganska gubbigt får man säga nu till helgen, för då är det Winnerbäck och Bo Kaspers lördag och söndag. Och
sen båda.
Nästa vecka lite ungdomligare, för då ska jag på Hurula.
Men då är det ändå ganska mycket musik i ditt liv, låter det som.
Ja, det är det. Nu råkar väl det här vara en extrem peak som inträffar nu, men jag försöker gå på ganska mycket konserter. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul, väldigt bra avkoppling. Mm.
Men är du musikintresserad och har alltid varit, eller?
Ja, det får man säga. Till och med har jag en bakgrund i att vara en väldigt dålig sångare i några band under min tonårsperiod. Så.
Oj, är det något band som har något namn som man kan söka på?
Nej, inte. Det finns inga spår av det på nätet, vilket jag är väldigt glad över.
Vad skulle du säga är dina starkaste drivkrafter?
Mina starkaste drivkrafter i det professionella livet har nog alltid varit att på något sätt komma in i ett företags resa och vara, liksom, kunna bidra i den resan. Vilket har sett olika ut på olika ställen. En annan viktig drivkraft har varit att utveckla människor, jobba med människor och utveckla dem i sina roller.
Vad är det du får energi av och känner driv av i att utveckla andra människor?
Fördelen med att utveckla andra människor, det är dels att man kan delegera saker till dem, så man behöver inte göra dem själv, så det är ett plus med det. Men sen är det också, det är fantastiskt att se människor växa, och speciellt på de ställen där jag har varit lite längre så har man också kunnat följa människor under ett antal år. Så det har varit väldigt positivt.
Skulle du säga att på arbetsplatsen när du kommer in där, att du kan vara helt dig själv, helt ofiltrerat? Eller finns det ett litet filter av att jag behöver hålla tillbaka några känslor eller en visst beteende?
I botten så är jag ganska mycket en trygg norrbottning, så jag tror att jag är ganska mycket what you see is what you get. Så jag tror att det är nog inte så mycket. Jag kan inte komma på något uppenbart sådär. Jag tror att jag kan vara ganska mycket mig själv i de flesta lägen. Sen måste man ju alltid anpassa sig hur man för sig och vad man säger, men inte på något djupare plan. Mm.
Tänker du någonting på hur du uppfattas i olika sammanhang och så?
Ja, men det gör man väl, alltså både på något sätt i personliga möten och sen i de självklart i mer formella sammanhang när man är ute på investor relations-svängen och träffar investerare och analytiker och sådär. Men då är det kanske på ett lite annat sätt, för då representerar man ju företaget.
Är du en person med starka rutiner?
Ja, det får man nog säga. Skulle du fråga min fru så skulle hon definitivt stryka under på det. Sen är det ju lite grann så att det går ju bara till en viss gräns, för mycket av det man gör inom CFO-ande och företagsledning och ekonomiverksamheten är ju också händelsestyrt. Så att man kan ha rutiner som ramar in det, men man måste vara flexibel. Och det tycker jag ändå jag lyckas vara.
Har du någon sån här exempel på en rutin? Så här gör jag varje morgon, eller när jag kommer in på jobbet så?
Nej, men min morgon ser exakt likadan ut. Jag äter exakt samma frukost i 50 år skulle jag tro nu då.
Det är lång tid.
Det är lång tid, exakt samma frukost.
Nu måste du ju berätta vad det är för frukost.
Otroligt ointressant. Det är alltså en kopp kaffe svart med socker, som är en av de få som fortfarande tar i kaffet. Två mackor och ett halvt glas juice.
Vad är det för juice?
Det kan variera. Där kan vara lite wild and crazy.
Oj.
Det kan vara allt från apelsin till tropiskt.
Det är där vi har flexibiliteten.
Det är inte helt fyrkantigt. Och sen läser jag tidningen. Jag har inte så mycket nyhetsflöden påslagna ständigt, utan jag läser nyheterna på morgonen och försöker liksom inte ta in nyheter hela tiden. Annat än det som liksom gäller jobbet förstås, det får man ju plocka in.
Är det liksom en strategisk tanke med att du inte vill plocka in det för mycket? Eller?
Ja, jag tror jag ser på en del som följer alla nyhetsflöden hela tiden och dessutom följer sociala medier väldigt mycket. Det blir en störande faktor på något sätt.
På vilket sätt tror du?
Ja, jag tror någonstans det tar bort uppmärksamheten, och det kan på något sätt också så att säga att man lite oreflekterat reagerar på saker hela tiden på ett sätt som kanske inte alltid är bra.
Mm. Om du tittar tillbaka på din karriär, kan du se några avgörande ögonblick?
Ja, till att börja med så är det så, jag är väl inte en sån som tror så mycket på karriärplanering, eller man kanske ska ha någon sorts tanke. Jag tror ett avgörande ögonblick för mig var nog, dels började jag ju som managementkonsult på McKinsey, men det var väl klar över ganska tidigt att det inte skulle bli det jag höll på med hela tiden. Så jag tror ett avgörande ögonblick för mig var när jag väl hade kommit in i något som liksom var en CFO-roll eller liksom början på en CFO-roll. Det är att jag på något sätt bestämde mig att jag ville bli hellre en riktigt bra CFO och så att säga andra man i ett bolag, snarare än att försöka bli vd och vara, tror jag, något sämre på det. Eller kanske till och med mycket sämre på det. Jag skulle säkert kunna göra det hyfsat i en del general management eller vd-roller också, men jag tror jag mina egenskaper är mer, jag är en defensiv mittfältare helt enkelt.
Har det alltid varit så att du har tänkt då på dina egenskaper och vad du är nu och sen då borde jag göra det här? Och jag vill säga, vad är det andra då? Jo, men det är kanske att du har haft en vision, att det är dit jag ska och sen gör du allt som krävs för att komma dit.
Nej, jag har nog mer tänkt, när jag väl var klar över att det var CFO-rollen eller liksom någonting liknande den, om det sen kallas finance director eller VP finance eller något sånt där. Sen har det nog mer varit slumpens skördar och att jag har sett att det här är en resa som jag skulle vilja vara med på. Så var det med Absolut, så var det på Core och så har det definitivt varit nu på Sweco också.
Är det några andra ögonblick du tänker på och vill lyfta?
Alltså på något sätt är ju de ögonblicken, det är ju när man ger sig in på någonting nytt eller när man avslutar någonting, som till exempel när jag var med om försäljningen av Vin och Sprit, då när jag hade jobbat på Absolut, vilket ju var på något sätt det största som hände i den branschen, inte bara det på det året utan under ett antal år. Så det, då inser man, då är man ju med om något historiskt lite grann. Sen kan man ju diskutera om en försäljning av ett spritbolag är historia eller inte, men åtminstone ur branschsynpunkt så är det så. Och samma med Core, när vi hade tagit fram det till en exit från P-ägarna vi hade till att göra en IPO. Också ett sånt ögonblick som är på något sätt en milstolpe.
Många säger det, att det är det värsta de har gjort. Det driver hur mycket tid som helst, man är superstressad och mycket händer. Var det så för dig med?
Ja, det får man nog säga. Det är nog bland de mest utmanande år jag haft. Samtidigt så var det också väldigt tillfredsställande med att vi tog det i mål. Det blev bra, och också så småningom Core har blivit fint och etablerat börsbolag, och det är kul att vara en liten del av det.
Man brukar också säga att de jobbigaste stunderna kommer också med de bästa lärdomarna. Var det någonting du lärde dig därifrån som du tar med dig?
Ja, dels lär man sig väl att det finns väldigt få saker man inte kan göra på ganska kort tid, om man verkligen förutsätter sig att göra det. Det man lär sig också, att även i de processerna gäller att hitta de enklaste vägarna. Det är väl kanske också något som kommer med erfarenhet, att man lär sig när man kan förenkla och när man kan ta beslut utan att kanske ha gjort alla de 1000 tänkbara analyserna man kan göra och sådär. Så det är väl lite sånt kommer med de processerna.
Vi ser hela nya generationen här, alla 22-25-åringar som ska nu springa in på den långa karriären. Har du något tips att ge om man vill nu gå en sån här lång en resa mot att bli en framtida CFO? Vad ska man tänka på?
Man ska väl framförallt hitta sammanhang där man trivs. Och det tror jag kanske är det allra viktigaste, att hitta en chef man vill jobba med. För det kommer trots allt påverka väldigt mycket vad man gör. Och sen på något sätt lite grann se jobbet som ett hantverk på något sätt. Det finns vissa av de här grundgrejerna man måste lära sig, till exempel om man ska vara inom ekonomi och det, och inom andra områden och andra saker.
Vi har ju ett tidsrapporteringssystem här där vi planerar på timmar, och jag i min roll så har jag massa olika bolag som jag jobbar med parallellt, vilket innebär att jag behöver planera timmar och sen rapportera timmar och sådär. Så kommer det rapporter på när jag har bommat en prognos ibland, och ibland är det någon som mejlar mig så här: ja, men nu har du inte rapporterat rätt här utifrån prognos på 2 timmar. Och då kan jag ibland känna så här: nu skiter jag i det här. Nu går jag härifrån. Finns det något sånt i ditt jobb där du känner nu orkar jag inte längre?
Det finns väl delar av det administrativa som kan kännas så, som också måste göras. Nu får jag väldigt bra hjälp med det. Det finns väl en del regleringar som är liksom i grunden är väldigt rätt tänkta och kommer från ett väldigt bra håll. Jag tänker framförallt nu då på EU-taxonomin, på CSRD. Så att säga, med en väldigt fin bakgrund och fin tanke, men de kanske genomförs på ett sätt som driver en del onödigt arbete och också gör det på väldigt kort tid för många företag. Det är bra att det görs, men det kanske skulle göras lite grann med en annan ansats och en annan timing.
Men det är inte så att du lämnar bordet och går hem?
Det alternativet finns väl inte riktigt, tror jag.
Det vore svårt. Nej. För den.
Man får ha tanken, men man får aldrig exekvera på den, helt enkelt.
Ja.
Nu är det sagt att du passar så bra som CFO här och så, men om du inte får vara CFO och du ska välja något annat yrke, vad skulle det vara?
När jag var ung var jag lite ambivalent. Jag hade ett år när jag sökte till högskolan. Dels gjorde jag lumpen och sen var jag i Moskva ett år som hördes i min bakgrund. Men ett år sökte jag journalisthögskolan, kemiingenjör och jurist. Vilket tyder på att då har man ingen aning om vad man vill göra med sitt liv riktigt. Och då kanske handels är ganska bra, för då kan man bli ganska många olika saker. Åtminstone åt ekonomihållet. Jag har läst lite juridik. Det hade kunnat vara en tänkbar väg. Jag gillar att skriva, även om man inte får utlopp för kanske de mest kreativa skrivsidorna i CFO-jobbet. Så journalist hade den också kunnat tänka mig. Sen är det en extremt tuff arbetsmarknad.
Mm.
Sen hade jag en period när jag var fotbollstränare för en av mina söner för hans lag. Ganska också på en liksom hyfsat hög nivå spelade de. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Sen inser jag att där har jag nog inte riktigt kompetensen för att få betalt för det, vilket väl ändå på något sätt är en bra grundförutsättning.
Ja, pengar behöver man ju faktiskt.
Ja, äta och boende och sånt där.
Ja, det är ju ganska viktigt.
Du började ju som managementkonsult på McKinsey. Hur kommer sig det valet, och när kom du in på liksom banan att du skulle vilja jobba med finance istället?
igen väldigt mycket slumpens skördar. Dels går man på Handels, så är ju McKinsey något som definitivt finns på radarn och som är väldigt eftertraktat av många. Jag fick sommarjobb, sån här summer internship på McKinsey, och tackade nej till det för jag hade ett annat jobb som jag hellre ville göra.
Vad var det?
Jag var på enskilda fondkommission på den tiden det fanns, med sedermera väldigt kända finanspersoner. Och det var ett väldigt kul sommarjobb. Så jag tackade nej till McKinsey, och då tror jag att de blev lite förbannade över det och erbjöd mig fast jobb istället. Och det tackade man ju inte nej till. Och det var liksom ett år innan jag skulle sluta och sådär. Så jag hann aldrig riktigt fundera på om det var det jag ville göra. Men svårt att tacka nej, och en väldigt bra tid, väldigt bra skola också.
För du insåg ju där ganska snabbt, under tiden i alla fall, att du inte ville vara managementkonsult en längre tid. Så när började det komma till den här insikten, att varför annat jag vill göra?
Igen där gjorde jag nog något som var ganska typiskt. Jag tror att det är en så kort period så att det inte ens finns med, höll jag på att säga, i min LinkedIn-CV. Men jag gick till kund och jobbade på Vattenfall med affärsutveckling. Och det är på något sätt ett naturligt steg när man har varit managementkonsult, att affärsutveckling är på något sätt näraliggande. Så det kändes som ett bra första steg. Sen fick jag ett samtal från en gammal McKinsey-kollega, Bengt Baron, som då jobbade på Kodak och som behövde en finance director. Tyvärr blir det nog så att jag har nog aldrig riktigt gjort de här valen, utan det har mer hänt.
Men varför fick du frågan om att vara en finance director? För då hade du inte jobbat med det tidigare, eller?
Nej, det hade jag inte. Jag och Bengt kände varandra och hade jobbat ihop en del på McKinsey. Han tänkte väl att ja, men han är bra med siffror, det funkar säkert. Och då tror jag vi intervjun jag gjorde där med han som var överordnad på finanssidan på Kodak, så sa han att din största svaghet är ju att du inte kan redovisning. Men din största styrka är också att du inte kan redovisning. Och jag vet inte vad det betyder riktigt, men det har ju funkat i alla fall så.
Men har du känt någon gång att du har behövt väga upp för den, att du inte har den här redovisningsbakgrunden på det sättet, eller?
Nej, men jag skulle säga i början var väl det en utmaning, men ganska snabbt lär man sig de viktigaste frågorna och sätter sig in i dem, och det är inte så att jag inte har informerat mig på området, och nu har jag hållit på med det så länge, så det har jag tagit i kapp i så fall.
Och du nämnde också det här med egenskaper. Du var ganska tydlig med att ja, men jag tror att jag har bra egenskaper som CFO. Vad är de egenskaperna?
Jag tror att man ska vara lugn och trygg. Lugn, trygg och försöka liksom ta ett steg tillbaka och vara klarsynt när det händer saker eller när man behöver fatta beslut.
För det är många som nämner just att man behöver vara lugn när det stormar. Varför är det så viktigt?
Ja, därför att jag tror att det blir väldigt lätt om man inte är lugn att man fattar fel beslut i någon sorts, jag ska inte säga panik, men något panikartat. Så det tror jag alltid man ska undvika. Och sen, om man är lugn och trygg, så funkar intellektet också bättre om man kan analysera situationerna på ett annat sätt.
Om det är en egenskap då, vilka fler egenskaper tror du att det är som är viktiga?
Med tanke på liksom det jag har gjort och sådär, så har jag väl ändå alltid varit analytiskt bra. Och jag tycker om att jobba med människor. Det är också en förutsättning, mindre så när man inte har så stora team och sådär. Men i takt man får större team, man också har rapporterande som är själva är chefer och sådär, så behöver man vara intresserad av människor och vara tillräckligt bra som ledare också.
Du har ju lite den här bakgrunden. Är det det som har lett dig till de här egenskaperna? Eller tror du det finns andra saker som du har lärt dig genom managementkonsultdelen som har varit till nytta för dig i CFO-rollen?
Managementkonsultdelen tror jag liksom vad det gäller att analysera problem, att ställa upp analyserna, att titta på saker från flera vinklar, också att liksom bara organisera projekt och processer och sådär. Det tror jag varit väldigt värdefullt och liksom en bra ingång.
Är det så det har nu som CFO? Har du mycket projekt igång samtidigt eller?
Vi är en ganska stor koncern, så det är alltid mycket projekt på gång.
Nu tänker jag att vi pratar om egenskaper som du har, men vad tycker du också är roligast med CFO-rollen?
Jag tror det roligaste är, speciellt när man kommer till större roller, det är ändå att det är sån bredd som det är nu. Det är ju lätt att man pratar om ekonomi och rapportering, men jag har också IT och M&A på Sweco, och sen har jag hela IR-sidan, så att det spänner över ett ganska brett område.
Du är ju CFO på Sweco. Vad gör egentligen Sweco?
Det är en bra fråga. Det intressanta är när jag fick frågan om Sweco, så visste jag faktiskt inte riktigt vad det var, annat än att det var någon form av tekniskt konsultbolag. Men det jag lärt mig och det jag numera är väldigt noga med att tala om, det är att vi är det ledande konsultbolaget inom teknik och arkitektur. vad det gäller samhällsbyggnad i Europa. Så ett stort bolag, vi har 8 hemmamarknader, ungefär 22 000 anställda och ungefär 28 miljarder i omsättning. Ett stort bolag i en bransch som också är en framtidsbransch med tanke på allt som pågår med den gröna omställningen och energiomställning och annat.
Blev du förvånad sen när du läste på vad Sweco var då?
Jag var förvånad faktiskt över hur stort det var. Och jag visste väl på något sätt att det var ett internationellt bolag också. Men att det fanns så mycket verksamhet utanför Norden var jag också lite förvånad över. Det borde jag vetat, för det är ett viktigt bolag.
Vad var det då till slut som fick dig att det här tar jag, det här vill jag göra?
En av de viktigaste sakerna man alltid ska välja, det är att ha rätt chef. Och det var en vd i form av Åsa Bergman som jag väldigt gärna ville jobba med efter att ha träffat henne. Hon har ett bra och varmt ledarskap. Hon har väldigt hög energi och jag kände också det som att vi på något sätt skulle kunna komplettera varandra ganska bra. Hon har en väldigt lång bakgrund i Sweco, är väldigt energisk, kan hela konsultverksamheten in i detalj, men har inte så lång tid på börsen och sådär, och där kunde jag komplettera med CFO-erfarenheten och börserfarenheten och så.
Förutom Åsa, fanns det någonting annat?
Dels vill man ju att det ska vara en bra affär man kommer till, och Sweco är liksom ett starkt och bra bolag. Men det är också ett bolag som gör någonting bra för samhället. Och det gör ju alla bolag, man skapar arbetstillfällen, man producerar vad man nu producerar och sådär. Men Sweco är också en aktiv del av den gröna omställningen, som jag sa. Och det kändes som en positiv del av det hela också.
Om det skulle vara så att du skulle byta bransch, vad tror du att du skulle byta till då?
Dels börjar jag väl närma mig den tiden när det inte är så många branschbyten kvar, kanske rent åldersmässigt. Men jag trivs väldigt bra i samhällsbyggnadsbranschen nu och har bara gjort 4 år där också. Sen har jag tyckt att det har varit kul i de branscher jag har varit i, och alla har på något sätt sin charm. Det är klart det finns något som när jag jobbade med Absolut Vodka och jobbade med ett världskänt varumärke, det är kul. Men som sagt, jag tror nog inte att det blir så många fler branschbyten.
Du känner dig hemma här helt enkelt?
Jag känner mig hemma. Ah. Jag känner att det här en resa jag kan avsluta min karriär med.
I förra avsnittet hade vi Erik Pider här från Assa Abloy. De pratar om en väldigt så här decentraliserad modell. Jag förstår Sweco-modellen som också är ganska decentraliserad. Hur hanterar man det på ett bra sätt som CFO?
Det är sant, och en av Swecos styrkor är just liksom en väldigt rak linjeorganisation med decentraliserat ansvar, och det är hela vägen ut till de lokala konsultteamen. Det har varit en väldigt viktig del av Swecos framgång. Och den decentraliseringen och det decentraliserade ansvaret funkar bara om man också har en väldigt tydlig uppföljning. Så att det är tydliga ramar för vad som får göras på vilka nivåer, och att man sen följer upp både projektleveransen men också finansiell uppföljning på alla nivåer. Decentralisering förutsätter bra uppföljning.
Har det varit lätt att sätta den uppföljningen och den ramen och modellen?
Mycket av det har ju funnits, hör jag på att säga, sedan urminnes tider på Sweco. Det var väl ett steg när man gjorde det stora förvärvet av Grontmi 2015 och fick ett antal nya länder att på något sätt få det på plats där. Men mycket av det har varit på plats sedan väldigt länge, och jag har väl bidragit till att förbättra det, men grunderna har funnits där.
Behöver man se över den kontinuerligt, eller är det någonting som bara ska funka för den modellen suttit så länge?
Nej, jag tror man ska alltid se över den och utmana och se, är det något vi behöver lägga till i rapporteringen? Är det något som inte längre tjänar sitt syfte? För själva konsultverksamheten är på något sätt, utöver att förstå vad som händer i marknaden och vad som händer på ordersidan, så är ju själva de finansiella koperierna är ju, ja, det vet ju ni som också är i konsultbranschen, det är timpris, beläggningsgrad, så det är inte så svår mekanik i det. Det som jag tror kommer bli förstås en annan sak med bland annat CSR, det är att vi kommer att se hållbarhetsrapporteringen på ett helt annat sätt bli som finansiell rapportering, så det kommer säkert en del som kommer att växa framåt.
Bara rent konkret, vad innebär det att man har en bra uppföljning? Är det att KPI:er, kostnadsdefinitioner, allt sånt är detsamma i alla länder, eller?
Det är en del av det. Det andra är att, men som sagt, där är ju inte konsultverksamhet så komplicerat, men det är att man verkligen fångar de rätta drivarna så att man verkligen följer upp det som avgör hur resultatet ska bli. Och sen är det viktigt att det är kvalitet i både förklaringarna, men ännu viktigare i de åtgärder man vidtar när det behövs, och i den prognos man lägger, så att man har liksom en så bra framåtblick som möjligt.
Vi pratade lite om decentralisering och även förvärv som du har gjort i tidigare karriären också. Och Sweco jobbar ju ganska mycket med förvärv ändå. Och jag som har jobbat lite kring det känner också att det är väldigt viktigt att få med sig människorna i de förvärven man gör. Hur jobbar ni med det på Sweco?
Det är väldigt sant. När man köper konsultbolag så är det väldigt mycket så att den tillgång man köper kan, om man inte gör det rätt, gå ut genom dörren under i värsta fall det första halvåret. I något bättre fall under de första 2 åren. Så vi lägger väldigt mycket tid i vår DD på kultur och passform. Att det är människor som skulle trivas i Sweco-kulturen. Där vi kan hitta en bra plats i vår organisation för dem. För vi integrerar alltid förvärv fullt ut, så vi låter inte bolag leva kvar separat. Så det är en extremt viktig del av vår DD. Och det är också en väldigt viktig del av vår integrationsplanering, så att man har väldigt tidigt, tydlig, positiv kommunikation kring Sweco och sen hela vägen genom integrationen.
Lyckas ni med det? Känner ni att det förarbete ni gör, det ska säga, ger frukt?
Vi har gjort, tror jag det nu, 160 förvärv sedan börsnoteringen 98. Och det finns väl några enstaka undantag där, men överlag ska jag väl säga att vi har lyckats väldigt bra med det.
Vad tror ni framgångsfaktorerna är i själva integrationen för att de ska stanna och hålla sig vidare?
Ja, igen tror jag, som jag sa, jag tror att det dels är det tidig och tydlig kommunikation. Att ha en väldigt bra integrationsplan för de första 100 dagarna till att börja med, men för det första året. Att se till att allting praktiskt funkar när folk kommer in på, kanske på nya kontor, ska få nya datorer. Alltså allt det där dagliga som ska funka för att man ska känna sig hemma. Utanför Norden har vi en nytta av det skandinaviska. Det pratas mycket om fika även i Nederländerna och Belgien när vi gör förvärv och sådär. Så att jag tror att vi har en nytta av någonting varmt ur den kulturen.
Hur jobbar ni med själva förvärven?
Vi har ett centralt team som koordinerar alla förvärv, ett litet team som rapporterar till mig. De jobbar väldigt nära både mig och inte minst vd och jobbar också nära affärsområdesledningarna som är de som, vad det gäller de mindre förvärven, gör det större delen av förvärvsjobbet. Vi har en väldigt tydlig pipeline för förvärv och liksom en olika milstolpar som förvärven ska gå igenom. Så vi hela tiden tittar vi i princip på ett antal förvärv som är från tidigt kaffedrickande med en säljare fram till DD-process på något sätt. Och vi har väldigt tydliga kriterier vad det gäller värdering och business case. Som jag också sa, det ska vara en snabb integration, det ska vara en full integration.
Men precis, vad är det viktiga med att det ska vara en full integration?
Dels så tror vi väldigt mycket på vår egen operativa modell. Vi tror på styrkan i vårt eget varumärke. Med några få undantag under övergångsperiod så vill vi få in folk i Sweco-familjen så fort som möjligt, så att säga. Och sen också att få in dem på våra system och med vår backoffice och våra stödfunktioner är också viktigt för att faktiskt få ut synergierna som är en del av affären.
Du sa också att de rapporterar direkt till dig. Betyder det att du är väldigt operativ i det hela och är verkligen med i dem, eller?
Jag och vd är med väldigt mycket i diskussionerna kring prioritering av förvärv. Vi är med i alla milstolpemöten kring, ska man lägga ett bud? Vad ska vi lägga för slutligt bud? Och så vidare, sådana saker. Sen i själva integrationen så landar ju den väldigt mycket i mottagande enhet och de gör det. För stora integrationer har vi lite mer styrning och koordination centralt. Så mycket med i tidiga processer, ska jag vilja säga.
Är det något förvärv som inte gick som det skulle eller någonting där det kanske gick lite snett?
Det är ändå väldigt få av de här 160 vi har gjort, men vi gjorde för några år sedan en nedskrivning relaterat till ett förvärv i Tyskland. Det tror jag är ett exempel på där vi inte gjorde integrationen så snabbt och fullt ut och så välplanerat som vi normalt sett gör. Det är en lärdom och en påminnelse om att även om vi ofta gör det bra så måste vi se till att vi gör det bra varje gång.
Hur märktes det?
Det märktes faktiskt väldigt tydligt i den finansiella utvecklingen, så det var väldigt
tydligt. Det var svart
tydligt.
På vitt.
Ja, det var svart på vitt att det inte fungerade.
Tycker jag att det är roligt att jobba med förvärv?
Det är väldigt roligt att jobba med förvärv.
Varför då?
Om man får till det rätt så är det dels en väldigt bra tillskott till verksamheten för att den ska bli större och få rätt kompetenser och rätt geografiskt fotavtryck. Och det är också ett sätt att, om man gör det rätt, skapa väldigt mycket värde för bolaget och för aktieägarna.
Vi har haft några år här nu med det höga räntekostnader och inflation då, som verkligen påverkat köpkraften och sånt där. Konsultmarknaden kan ju, beroende lite på vad man är för konsulter, men kan vara de första man skär in på eller drar tillbaka. Man är mer priskänslig och beslutsprocesserna tar längre tid och sådär. Och så är Sweco ett decentraliserat bolag. Hur arbetar ni för att vara proaktiva i en sån här miljö så att ni hamnar rätt med anställningar och resursplanering och försäljning och liknande?
Dels kan man säga, om man ska säga på marknaden, så har vi ju sett påverkan, framförallt ska jag vilja säga, på nybyggnad av bostäder och kontor, som dock inte är så stor del av Sweco som man kanske tror när man ser det utifrån. Det är ungefär 15% av det vi gör. Sen ser vi samtidigt många andra segment, energisidan inte minst, men också mycket på miljösidan, mycket vad det gäller transportinfrastruktur, inte minst järnväg, där det fortfarande är väldigt god efterfrågan. Men det du pekar på är väl precis det som är den stora utmaningen för våra chefer på alla nivåer, att balansera det här, att kunna dra ner eller öka försäljningsaktiviteterna på de områden som behöver det. Att rekrytera så många man kan inom de områden där det är väldigt god efterfrågan.
Vad är ekonomifunktionens roll kopplat till det här?
Nej, men det är väl att både ute i länderna, i de ekonomifunktioner som finns där, och sen för oss på koncernen, det är väl att förstå den här utvecklingen, att försöka ligga så långt fram man kan vad gäller att förstå vad som är på väg att hända med orderingång och med hur resultaträkning och balansräkning och kassaflöden utvecklas, och stötta linjen i att göra rätt åtgärder.
Men hur gör man det? Hur ligger man långt fram och hitta trenderna för konkurrenter och så långt fram man kan?
För mig i alla fall så finns det mesta i organisationen, och vi har uppföljningsrutiner och uppföljningsprocesser för det egentligen varje månad, där vi pratar med våra affärsområden som i sin tur har pratat med sin organisation. Där vi dels tittar på historiken förstås, för det gör man ju alltid, vad har hänt den senaste månaden, men också titta framåt på vad händer ute i marknaden. Vad behöver vi eventuellt göra för åtgärder i organisationen och sådär. Och sen får man komplettera det med extern info, alla ekonomiska prognoser och alla prognoser från branschorganisationer och sånt där. Så det gäller på något sätt att ta in all information som man bedömer som relevant och sen agera efter bästa förmåga.
Sätter ni riktlinjer centralt för hur man tänker kring rekrytering och så ut till de olika geografierna, eller får man själv bestämma ut i team?
Som alla andra bolag så har vi ju budgetar och affärsplaner och sådär, och vi följer upp utöver finanserna, så tittar vi också på sådana saker som rekrytering, personalomsättning och sådana saker. Men mycket i den decentraliserade modellen handlar om att ansvaret ligger ute i verksamheten, så vi följer upp och stöttar och kan också föreslå åtgärder, men mest av ansvaret ligger ute i linjen i vår decentraliserade modell.
Om vi ska prata lite grann om pris på det här, tycker jag det är ju också väldigt intressant för alla konsultbolag. Jag vet ju själv hur det kan vara, man har hand om ett team och sen så har man lägre beläggning under en viss tid. Och sen har man den där dealen på gång, man har några andra konkurrenter, så tänker man så här, men vi måste vinna den här. Och så sjunker man lite med pris på, vinner den, då blir alla glada, alla får komma ut på projekt och sånt där. Kontrollerar man det där att man hamnar rätt i pris, eller är det också ansvaret ute för respektive team och så?
Dels planerar vi ju och prognostiserar och bestämmer oss vad vi ska lägga oss vad det gäller prisökningar till exempel. Vi har också varit väldigt noga med att vara selektiva, det vill säga att inte ta projekt till för låga priser. Så att det finns inget exakt svar på det, men varje chefs ansvar på något sätt är att hitta balansen mellan tillväxt och lönsamhet, mellan debiteringsgrad och pris. Så det är just det där som är, så att säga, den dagliga utmaningen för våra chefer. Vi har lyckats, tycker vi ändå, rätt bra med att höja priserna. Vi behöver fortsätta göra det, för det är fortsatt en inflationsmiljö.
Hur gör man det då? Hur ser man till att man höjer priserna rätt?
Dels handlar det om att varje team som har sina kunder ska liksom se över sin prisbild. Sen handlar det också om att se till att man utnyttjar de index som finns i kontrakt och sånt där. Så att det är en massa små åtgärder ute i verksamheten, men på något sätt med ett mindset där man ska inte ta projekt till fel priser, och att man sen ska se till att utnyttja alla prishöjningsmöjligheter som finns.
När jag tänker på Sweco så tänker jag mycket på vad ni gör och hur ni bidrar till den gröna omställningen som du pratade om. Men också att när vi pratar väldigt mycket om att man måste hitta ett purpose liksom, i vad man gör. Och det här är ju ett väldigt tydligt purpose. Är det någonting som ni pratar om inom Sweco, att så här, hur man bidrar och hur man jobbar med de här delarna, att man verkligen är en del av omställningen?
Ja, jag skulle vilja säga att alltså, vi har som vår, nu är jag osäker på om det är vision eller mission, men i alla fall tycker jag en bra sammanfattning. Vi talar ju om transforming society together, och det genomsyrar Sweco väldigt mycket. Och på något sätt, dels ska vi ju bli hållbara i vår egen verksamhet, vilket vi både driver från ledningshåll, men också något som kommer väldigt mycket från organisationen. Inte minst skulle jag säga från den unga generationen konsulter som har det här kanske som en ännu viktigare fråga man haft i historiskt. Så att det finns någonting med vår egen verksamhet. Men det stora avtrycket vi gör är ju den hållbarhetspåverkan vi har i våra projekt. Dels när vi direkt jobbar med klimatanpassningar och begränsningar av klimateffekter, men också när man väljer hur ska man bygga en järnväg, hur ska man bygga ett hus. Det är där vi har vår stora påverkan. Och det svåra hittills för oss har varit att hitta ett bra sätt att mäta det, och det är väl något vi fortfarande jobbar med, men det tror jag också kommer bli viktigt att kunna åskådliggöra det.
Men har ni märkt det, jag tänker som du säger, att det är en väldigt viktig fråga för den unga generationen. Har ni märkt det liksom i talangpoolen som söker det, att det är många som vill till det av just den anledningen?
Ja, det tror jag. Dels många som vill till branschen, men också till Sweco specifikt av den anledningen.
Känner man ett större ansvar då som arbetsgivare, att man har det purposeet och man också måste leverera på det i form av projekten som man också sen tar in?
Ja, men det tror jag. Vi känner ett stort ansvar. Det ser vi lite grann som, förutom att liksom skapa värde och så vidare, så det är också vårt higher purpose på något sätt.
Vad kan man göra för att hitta det där purposeet, eller hur är det viktigt att jobba med det där purposeet för att det ska liksom genomsyra organisationen, så att det ska fortsätta hela tiden?
Det handlar väldigt mycket om kommunikation, för jag tror att i grunden så jobbar vi väldigt mycket med hållbarhet, och det finns på något sätt, det genomsyrar väldigt mycket av vad vi gör, så att det handlar mycket om att kommunicera och att verkligen få ut den berättelsen till alla anställda. Sen tror jag väldigt många av dem, i och med att de jobbar med det dagligen, så lever de det på ett sätt som kanske inte jag till exempel gör. Mm.
Du har jobbat inom finans- och ekonomifunktioner i flera år med flera olika CFO-roller och sånt där. Om du blickar framåt, vad tror du framtiden är för CFO och ekonomifunktioner? Är det några specifika trender vi ska hålla koll på eller något annat du tänker på?
Ja, till att börja med är jag glad att du säger flera år, för det får mig att känna mig lite yngre än om du hade sagt många år, som väl kanske närmare sanningen. Men på något sätt är nog de stora framtidsutmaningarna för finansfunktionen är lite grann samma som de är för både samhället och för företag i stort. Det handlar om den gröna omställningen, om hållbarhet. Vi är nu på väg mot en struktur som jag tycker är bra, där hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering kommer ha ungefär samma krav som finansiell rapportering. Det tycker jag är bra. Det tror jag kommer att ställa krav på finansfunktionen att kunna hantera den delen också. Och den andra stora delen, digitalisering i sin senaste form som AI, tror jag också fortsatt kommer att vara en stor utmaning för finansfunktionen.
Kommer det förändras någonting, själva rollen som CFO, i form av egenskaper, kompetenser och bakgrund?
Inte på något sätt grundläggande, för jag tror att det på något sätt är ungefär samma grundläggande egenskaper. Men sen kommer det att krävas mer kompetens inom de här områdena. Igen då, hållbarhet och digitalisering, AI, tror jag kommer att krävas mer. Och det kanske också kommer innebära att CFO:er kommer att komma ibland från andra hållen än traditionellt och komma mer från de områdena. Vi är inte riktigt där ännu, tror jag. Men
jag tror att det kan komma ske.
Ingen aning.
Det vore intressant om du hade ett årtal.
Det var kul. Ja,
för alla branscher.
2029 kommer det hända.
Är det någon sån här rolig historia som har hänt under dina flera år som CFO? Eller är det någonting som du vill dela med av som har hänt?
Jag vet inte, rolig historia, men det är en del saker som fastnar som inte på något sätt är direkt verksamhetsrelaterade. Jag kommer ihåg på ett bolag jag var på som vi skulle installera nya videokonferensrum, när det var en stor grej innan allt teamsande och sådär. Och jag tyckte att det blev lite för mörkt, vilket vi också upptäckte i mötena, så att jag godkände en ommålning till vitt. Vilket gjorde hela själva mötesupplevelsen mycket bättre. Men det visade att det skulle jag inte ha gjort. Den vd jag jobbade med då, det fanns en färgskala för kontoret som han hade godkänt. och där ingick inte vitt. Och det var lustigt, för det var en vd som jag tillsammans med honom hade, vi hade tagit otroligt mycket stora och svåra beslut tillsammans. Vi funkade alltid otroligt bra, men där gick gränsen.
Ja.
Och det tror jag höll på att säga, det är väl det närmaste jag har fått att vara tvungen att sluta på ett jobb. Och det var inte för någon riktigt stor fråga i alla fall.
Men du fortsatte jobba kvar?
Jag fortsatte jobba kvar och vi hittade tillbaks till varandra.
Skönt.
Det tog några veckor, men sen var vi där igen.
Nu har vi närmat oss slutet, eller rättare sagt, vi är i mål. Så med det får vi tacka så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit till vår poddstudio.
Stort tack, det var väldigt trevligt att vara här.
Tack.
Himla skön stämning. Bland de bästa stämningarna vi har haft.
Det är för att jag är så lugn och trygg.
Ja, det kan faktiskt vara det.